Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi plugga någonting? Pluggrunda?
Nej, vi har Patreon. Specialisterna podcast.
Vi gör det. Plugga Patreon.
Annars kan man ju hålla utkik kanske efter den sommarturné som är stundande.
Skänk pengar till Patreon. Alltså företaget Patreon. Gå in och undra om de har en Patreon. Att de startade, det första projektet var att finansiera sig själva.
Det kanske var på Kickstarter.
Mm.
För att annars kan du...
Vi ska starta en konkurrerande verksamhet Kickstarter.
Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Ska vi hälsa lyssnarna välkomna?
Ja, välkomna till specialisterna Albin och Simon special.
Precis, när podcast. Ja, det är första gången det bara är du och jag.
Ja.
Det är...
Som Ulf Lundell brukar sjunga.
Första gången det bara är du och jag. Eller?
Eller hur går det?
Idag
är det bara du och jag. Det är den här bröllopslåten som han har gjort. Som alla har på sina bröllop. Inte alla. Men...
Har han gjort i natt är det du? Nej, kan inte han.
Nej, inte den.
Utan... Det är Ola La, jag vill ha det, jag tänker på.
Nej, ja. Nej, det är inte jag vill ha dig heller. Det är ju någon vikingarna låt du tänker på. I natt
ja, det är
du. Alltså idag är det bara du och jag sjunger här då, i sin låt.
Vem är det som har gjort jag vill ha dig?
Det är också Ulf Lundell.
Okay.
Men det är en annan låt, det är en tredje som vi Ulf Lundell special. Välkomna till
Lundell. Ja, det fanns ju Lundell i grottan, någon podcast där folk gick igenom.
Ja, men det var ju han Klenell, va?
Johannes Klenell och Tommy Jönsson.
Och någon tjej. Kan man ju tänka sig vad det var de gick igenom.
Lundell, han har ju några roliga citat.
Ett inställt gig är också ett gig.
Och som David Liljemarks kompis sa... Ett inställt Ulf Lundell-gig. Ett bra Ulf Lundell-gig. Men även hade han sagt vid något tillfälle när arbetarna, de frågade om någonting om hans soundet på hans platta. Så när arbetarna kommer hem från en hård arbetsdag, då vill de ha reverb.
Sköna,
det är Jocke Boberg som då har berättat det här citatet.
Det var ju när han blev nykter också på 80-talet. Som hela hans fanbase hade så stora plakat där det stod börja kröka upp. För att han tyckte han blev tråkig när han var nykter.
Ja, det är jävligt roligt.
Han skrev
någon bok som också handlar om vita viskningen, som är då hans vita elgitarr. Och han åkte iväg, han liksom gav upp musiken eller någonting, men sen blev längtan efter vita viskningen så stor så han var tvungen att komma tillbaks till vita viskningen.
Men då ville inte vita viskningen ha honom längre. Vita viskningen hade gått vidare och börjat spela annan musik.
Jag har aldrig riktigt tagit Ulf Lundell på allvar.
Nej.
Men jag fattar att folk gör det i viss mån.
Alltså han gjorde ju någon grej där med att han blev både beatnik, någon slags svensk beatnik huvudperson ju.
Ja. Mm. Ja, men vi pratade lite om Jack off-pod någon gång.
Mm. Alltså jag tror att Jack heter väl så efter Jack Kerouac.
Då, som ja, det var jag som sa det till dig.
Mm. Nej, jag har hört innan.
Ja, då. Det är jag som kom med den faktan från början.
Det var du som listade ut det. Så det gått omvägar till mig. Och sen så har han ju också då egentligen bara snott Springsteens sound, känns som. På de stora låtarna är han ju väldigt...
Mm.
Ja, nu har inte jag lyssnat tillräckligt mycket på Ulf Lundell för att kunna säga att det stämmer. Men de låtarna jag har hört som är liksom de som låter proffsiga är ju liksom, det låter ju som Springsteen.
Born in the USA, översatte han till öppna landskap.
Ja, men ja, jag vet inte, men det känns som att han lånar mycket då. Det,
ja, det gör väl säkert de flesta. Det här, du har läst lite beatkultur också.
Ja, väldigt
eller
lite.
Beatlitteratur.
Jättelite.
Jag har inte läst den här På väg eller på, vad heter den, på Drift.
Ja, på Drift kanske heter först.
Först heter den På drift, sen i nyöversättningen som jag började läsa så heter den På väg. Och
en besvikelse.
Ja, jag läste ju inte heller, alltså jag läste bara introt som var väldigt spännande, som handlade om när han skrev boken och tidsandan och alla försök han har gjort att skriva boken innan, Jack Kerouac. Det var ju bra, sen började jag läsa den och jag tyckte det var segt alltså.
Mm. Jag gillar inte den alls.
Men du sa att du gillade Catcher in the Rye bättre,
Räddaren i nöden. Den tyckte jag var mycket bättre.
Jag tror
att det är beat, men jag...
Nej, jag tror nog det var innan beatkulturen. Jag tror, den kom väl innan... Kom inte den innan Jack Kerouacs?
Nej, det kanske den gjorde. Jag har dålig koll.
J.D. Salinger.
Mm.
Läser du litteratur just nu?
Nej, egentligen inte. Jag försökte börja läsa lite biografier.
Mm.
Men det jag ogillar med biografier med som folk man gillar... Det är att de får alltid låta så jävla lätt. Jag läste Clash-biografin liksom.
Mm.
Då är det bara så, men så gick vi till en replokal och sen så skrev vi låtarna och sen så spelade vi de låtarna och då blev vi upptäckta och så fick vi en skivkontrakt. Så bara, men så kan det inte... Det måste ju varit någon som var bra på någonting eller det måste ju varit liksom någon som kunde spela eller kunde... Alltså det var liksom bara att de... Man får aldrig höra om någon som tränar på någonting.
Det är inte min uppfattning av biografier. Fast det är ju ganska olika. Alltså, jag läser ganska många komikerbiografier.
Mm.
Steve Martins biografi Born Standing Up tror jag den heter.
Mm.
Där, fy fan vad han kämpar länge.
Okay.
Alltså det är verkligen ignorerad i 15 år eller någonting liksom.
Jävlar.
Och jag gillar även, vet vem Rodney Dangerfield är?
Jag har hört namnet.
Han är ganska mycket av en gammal one-liner-komiker. I get no respect! Hans catchphrase. Så man kan dra sig själv i slipsen. I get no respect! Han gjorde även en rap-låt på 80-talet.
Men har han gjort någon tv-serie?
Nej, men han var med i Tommy Bollen och lite andra filmer. Caddyshack, som heter det på engelska. Den här golfkomedin.
Okay.
Men han i alla fall... Han liksom gjorde ett försök med stand-up när han var ganska ung, så här 20-någonting.
Mm.
Och höll på jättelänge och kom väl inte jättelångt. Liksom. Jag vet inte om han lyckades nästan försöka sig ett tag. Sen gav han upp och tog ett vanligt jobb och var försäljare i kanske 10 år eller någonting.
Uh-huh.
Och sen så liksom när han var 45 eller någonting så saknade han det lite.
Då kom han på den här grejen med att dra sig i slipsen. Comedy gold. Och tänkte, det här kommer slå som fan.
Rodney Dangerfield. Han varit med i Simpsons också.
Mm.
Rösten till Homers bror. Monte Simpson eller vad det.
Är det han som är försäljare eller han som har ett jättelyckat företag?
Han är väl med en loser.
Aha.
Eller, han heter nog inte Monte, tror jag inte, men Han ska berätta om sitt liv. Och så berättar han så, "And once I saw a blimp." Att det var en av de stora grejerna i hans liv, att han hade sett en zeppeliner.
Men jag minns det som att han att det finns någon sån grej med att Homers bror, som han inte visste fanns liksom, på något vis lyckas. Alltså han är en loser då. Och sen så ger Homer honom en idé, så att han får ett svinlyckat företag. Och sen då får Homer liksom, bara för att han har kommit på en grej, då får han, ska han själv rita en bil. Och så är den idén så jävla dum, och så har de lagt in så mycket pengar så han blir helt utblottad och så bor under en sån underpass och sånt efter liksom. Och sen är han svinbitter på Homer resten av...
Det kanske är det, för jag kommer inte ihåg så mycket av det, men det var ju att han hade en okänd bror, i alla fall Homer. För jag kommer ihåg skämtet när de är på väg, för han var väl liksom en oäkting då. Och så sa Bart i bilen så här, when do we get to this bastard?
Sen, att han får chans
Bart,
att
I looked it up in a dictionary. Ett skämt de använt också då när hunden Santa's little helper blev kär i någon tjejhund. Ja, då säger så. Everything just started changing when that bitch came around. Bart, I looked it up in a dictionary. Men i alla fall Rodney Dangerfield, han gav upp sin karriär då liksom, och sen kom han tillbaks. Jag tror han jobbade som försäljare, och så liksom drog han några skämt för några, han var väl golvförsäljare eller något sånt där, och så drog han några skämt på någon branschgrej som är, fan det här var ju kul, varför slutade jag med det här? Och han kunde liksom inte riktigt stänga av sin skämtskrivande, så han hade gjort massa anteckningar under de här åren han varit inaktiv. Och så gick han upp, började han köra igen då på scenen, då hittade han på det här namn. Alltså han ville inte riktigt, han hittade på ett nytt namn. Rodney Dangerfield var taget namn. För att han tyckte väl det var lite så, fan jag vill inte bli associerad med den här losern som jag var innan, som gav upp. Men så gick det långsamt bra för honom då, som gamling liksom. Han 45-50 taggaren. Och så började han med lite tv-program och sen och det, men det var ju liksom, det var verkligen ingen sån här lycklig biografi på något sätt. Det var så här, but even when I got my big break I was still struggling with depression.
Läste du hela boken med hans röst? Förordet, allting.
Det finns, så att det finns en rapplåt med honom också, där han drar sina one-liners.
Aha.
I got a kidney-shaped pool with a stone in it.
Är den bra?
Den rapplåten, det är väl ganska bra. Inte jättebra.
Alltså jag har inte, hittills inte hört ett enda roligt skämt han har skrivit.
Jag har bara hört ett, eller? I got a kidney shaped pool with a stone.
I get no respect.
Inget skämt.
Okej, okay. Att dra sig slipsen, det är väl ett skämt. Fysisk humor.
Men jag tror med det är en tick han har. Oh, I get no respect. Men han var, har du sett Tommy Bollen?
Nej, jag känner inte. Är det någon golffilm?
Ja, en golfkomedi. Jag kommer ihåg att jag skulle hyra den här Adam Sandlers Happy Gilmore, heter den. Och då kom jag ihåg att det stod på videokassetten, den roligaste golfkomedin sen Tommy Bollen. Alltså så lagställda förväntningar.
I konkurrens med.
Dels i genre golfkomedi. Och sen så hade jag sett Tommy Bollen när jag var liten och tyckte det här var ingen vidare.
Och så var det, då går han, vad heter han, med Sir Pig Målan in. Och stämmer dem, för att de har ingen aning, de har inte kollat upp utbudet på golfkomedier.
Alltså. Det är frågan då ifall, alltså.
Men inte, det måste ju vara, den ofrivilliga golfen måste ju vara roligare än, nu har inte jag sett Tom Bollen, men om du inte ens tyckte om den som barn.
Jag skulle nog ge de författarna till videokassettexten rätt.
Ja, okej. Okay.
Att jag tycker att.
Du gillar att, inte den ofrivilliga golfen?
Nej, jag gillar Sällskapsresan 1 väldigt mycket. Ja. Men jag tycker nog att Happy Gilmore är den roligaste golfkomedin. Nej, den var faktiskt bättre än Tommy Bollen. Alltså Happy Gilmore är ganska rolig. Jag valde att inte se den då efter att ha läst den säljtexten på utsidan. Men sen var det fler och fler som rekommenderade den. Och tyckte, alltså
Happy Gilmore. Fått Happy Gilmore rekommenderad för dig?
Flera gånger som så här bakisfilm. Okay. Liksom.
Det är sådana fegisar som inte vågar säga att de gillar Adam Sandler, som säger, ja men du vet, bara lätt tittad bakisfilm. Så ja, det blir rätt sur.
Schindler's List, den är bra. Vad tycker du? Det är som bakisfilm.
Så lättsmält komedi. Men därför jag fattar inte varför folk rekommenderar sånt.
Nej.
Som Happy Gilmore. Alltså Happy Gilmore är ju en lätttittad bakisfilm. Men, ja, men det finns ju filmer som är mer värda att rekommendera än Happy Gilmore.
Jo.
Ska jag nog säga.
Men det var nog kanske när man diskuterade bakisfilmer.
Ah,
och okay. på den tiden så kollade jag extremt mycket på risiga komedier.
Mm.
Då såg jag i stort sett en varje kväll, minst en kanske.
Jävlar, då har du sett alla Sadler-filmer.
Under en viss period har jag sett de flesta. Liksom. Jag kollade på nästan alla filmer som gick på tv som var komedier.
Mm.
Och jag hyrde extremt mycket VHS på den gamla goda tiden och sen DVD. Innan jag blev arbetsnarkoman måste det ha varit.
Mm.
Och kanske också... Ja, men både när jag var i ett förhållande och när jag var singel så kollade jag väldigt mycket på film. Liksom. Nu, min nuvarande flickvän tycker inte det är så kul att kolla på film. Nej. Så jag får mest göra när jag är för mig själv. Annars är det ju en klassisk par-grej.
Mm. Att... Jo, det är det. Alltså jag gillar ju inte att kolla på film så mycket nu heller.
Du gillar inte den?
Nej, på bio gillar jag att kolla på film, men inte hemma.
Det är alltså för men ni det... har ju bio hemma.
Det är sant. Men då har vi också att man kan ha telefonen igång. Men det är att jag pajar alla filmer med att kolla på telefonen under tiden.
Aha, du gör det?
Ja,
och så... du kan inte hålla dig från att stänga av den eller lämna den uppe?
Nej, alltså om det är så lätt. Men det är därför jag gillar bio, för att då kan man liksom, då får man en och en halv timme eller vad det är. Och bara sitta och titta på film liksom.
Ja, men du går ändå på bio hyfsat ofta.
Mm.
Men du pajar inte, för du kollar ju väldigt mycket på fotboll.
Mm.
Men du pajar inte det då genom att kolla på mobilen?
Men det är
eller?
Lite grann kan jag göra, men nu är det lite för att jag streamar vissa matcher från telefonen. Då kan man tala på och kolla på telefonen, så det är bra. Och sen så är det också att kommentatorerna lite hintar ju om att någonting håller på att hända på plan. Alltså man lyssnar ju på fotboll då, och sen när någonting håller på att hända då kan man liksom titta på actionen. Så jag kollar kanske på 20 minuter fotboll per, alltså av 90 minuter. Ja. När det låter som att det nu händer någonting liksom.
Albin, han sa upp sig från sitt jobb för att kolla på fotboll och ligga och pilla på sin mobil. Nej, men lite så du sa upp, jag tycker du sa upp det för att satsa mer på stand-upen.
Mm.
Men det känns som att du körde mer stand-up innan du sa upp dig än du gör nu.
Mm, mm, mm.
Du kollar mer på fotboll.
Jag hör dig.
Och du gillar det.
Jag gillar inte så mycket det jag hör. Jag vill inte bli konfronterad med. Nej, men det stämmer. Fast jag körde rätt mycket innan julen då, tyckte jag. Alltså så här, då körde jag fortfarande ganska mycket. Men det var lite med maffia. Det högg mig i ryggen där med att bli en 5-minuters klubb. Och sådär.
Ja, men du tar ju inte alla chanser du kan för att köra på Big Ben. Och...
Nej, det gör jag inte. Men det är också för att jag har skrivit så lite nytt. Så jag måste liksom... jag har faktiskt bestämt mig för att köra. Jag bombade ju sist. Jag körde i en gratisklubb.
Var var det någonstans?
Humorkällan. Backe. Ja, det var i stort sett en ren bombning.
Var det nyskrivet material eller var det gamla godbitar?
Nej, alltså det var väldigt lite gammalt. Men det, och till och med det som var gammalt misslyckades jag ganska fatalt med. Men jag hade lite så här spaningar som jag fortfarande tycker är ganska kul. Till exempel att jag blev förvånad när jag insåg på tunnelbanan på väg till stand-up-klubben att man är helt onyfiken på vad romer säger när de står och skriker på varandra på tunnelbanan. Alltså för inga andra språk är man så himla onyfiken på. Så om man tänkte då, om man så här hör en fransman eller två fransmän som pratar och kan ju väldigt lite franska, men man tänker så, oh, men ändå kan jag nog kanske snappa upp. Om jag snappar upp några ord så kanske jag kan förstå sammanhanget liksom. Men jag bryr mig verkligen inte.
Det är rätt roligt, för det är egentligen bara så inlindad, det du vill säga så här, jag är rasist.
Ja.
Men att det är med,
jo, men det är
bryr det. Det vissa folkgrupper mer.
Jo, men jag tycker att det är kul med att det är så här, det var liksom ingenting jag satt så här, oh vad jag skiter i er, utan det var ju bara så att jag insåg, oj jävlar, att jag blev så här förvånad över hur lite jag brydde mig om vad det egentligen är de pratar om, att jag tänker mig att de inte kan säga något spännande. Men ja.
Ja, men det är roligt med sådana mörka premisser på något sätt, om man lyckas för dem. Jag, det är en premiss som jag missuppfattade, som Petrina berättade om. Som jag tyckte lät som så här, hon berättade om att hon har hört någon utländsk komiker, kanske en amerikansk komiker eller någonting. Det var egentligen en annan premiss, men jag uppfattade som att premissen till det skämtet hon citerade var: varför är det alltid den fula tjejen i ett gäng som blir våldtagen? Så det är en sån premiss som, alltså så här, det stämmer förmodligen inte om man skulle göra liksom ett utsnitt, men det låter så jävla hjärtlöst att börja dra en sån premiss, att bara ställa den frågan på en stand-up show.
Det är roligt med att man så förväntar sig att folk ska hänga med lite på stay with me guys.
Men sen så när jag tog upp det med Petrina, för vad var det för komiker du citerade som hade premissen varför det alltid den fula tjejen i gänget som blev våldtagen, så sa nej det var, så var inte premissen, utan premissen var varför oroa sig fula tjejer för att bli våldtagen. Och så var det någon, eller så här, så är det någon act out med den fula tjejen som är så jag är rädd för att bli våldtagen, så säger hennes kompisar, du behöver nog inte oroa dig. Alltså det hade varit roligare, tycker jag, med varför är det alltid den fula tjejen som blir våld. Det är så här, det är någonting som är så, alltså det blir extra synd.
Ja, verkligen. Du hade ju ett skämt som är lite in och peta på, alltså det är inte så likt själva premissen, men
att jag, det har jag dragit i andra poddar, tror jag. Första avsnittet av Humoristerna, alltså reciterade skämtet. Men då är premissen att jag tycker att jag ser en dokumentär på TV där det är en kvinna som blivit våldtagen, att hon är väldigt ful, och att då så är den, att jag tycker det var extra taskigt av den våldtäktsmannen, för han förstörde för tjejer som, de flesta tjejer, det är fruktansvärt att bli våldtagen, men vissa kan väl säga det lite som en komplimang. att de tycker att jag är så pass snygg att någon riskerar att sitta i fängelse för att ha sex med mig, ja, åt min vilja. Men att han då förstörde för de här tjejerna, så vad fan, nu kan även fula tjejer blev våldtagna. Ta ifrån mig det här.
Till och med inte ens det.
Fan, det sjuka är att det skämtet gick rätt bra, alltså, när jag körde det. Men jag har inte vågat köra det igen. För jag vet, alltså, jag känner ju på mig att det kanske inte kommer funka lika bra alla gånger.
Jag minns det också som att jag har hört det så har det funkat. Liksom.
Jag har nog bara kört en gång. Jag kanske borde... Jag vet inte om jag körde det på... Mr. Cool, oslipat tolka Mr. Cool-kvällen.
Mm.
För det var ju en sån anything goes-kväll. Då körde jag mina grövsta rutiner liksom. Jag är osäker på om jag körde det skämtet. Jag tror faktiskt inte jag gjorde det.
Jag har sett den på Lilla Maffia.
Ja, där som nu mer är humorkällan.
Men då minns jag det som att du fick rätt mycket skratt på.
Jo, men det blev så nervigt att folk blir ju... alltså det var vissa kompisar som var där som sa att det bränner till rätt hårt, alltså, för att när jag sa till och med så här, ja, det är många som har blivit våldtagna liksom. Och då sitter det förmodligen ganska många som har blivit våldtagna i publiken, och det blir så här extremt dålig stämning. Och sen så kommer man med den hugget då, att vissa kan väl säga det lite som en komplimang. Det är kanske där det bränner till, eller där det blir som mest nerv i det.
Men det är ju intressant att om man hade kunnat tänka om så bara.
Tänka om?
Ja, men som om man hade blivit våldtagen. Om man hade på något sätt hade kunnat lyckas tänka om till att det blir något positivt. Liksom. Att man är så fruktansvärt positiv människa att det är så. Men tänk vad den personen måste tycka att jag var vacker. Och att det är så. Det blir ännu en litet så att man lägger lite över skulden på offret. Ännu mer att det är så. Men tänk positivt nu.
Det
är ju
jag tycker, alltså, det är säkert en jättedålig terapiform. Det skulle kanske passa in i den här karaktären vi jobbar på med världens sämsta terapeut.
Ja. Ja, det är jävligt.
Men samtidigt så skulle jag inte säga att man lägger över mer skuld på offret.
Nej.
Det är bara så här, alltså det är skuld, det är så här, jag vet att du inte ville det här, Men du är också väldigt vacker. Då ska han bara stöta lite på patienten. Så du är så vacker. Kan man klandra där?
Men... men tänk också, såklart är det...
Ja, men det kanske är... Alltså om det finns undersökningar så kanske det skulle vara en effektivt sätt att folk tänker positivt.
Ja. Att man kommer så till... Nu, för de flesta som är vårdtagna är ju tjejer.
Mm.
Att hon kommer då, dagen efter till sitt tjejgäng och high-fivar. För att hon har ju då fått ett kvitto på att hon är så fruktansvärt snygg. Alltså.
Men det var ju det som den här våldtäktsmännen förstörde då. De som våldtar fula tjejer.
Just det. Och det är lite för mycket begärt av en våldtäktsman att liksom säga det. Att det här gör jag bara för att du är så oerhört vacker. Man kan ju tänka på det då, om man skulle begå ett sånt övrigt. Om man nu ska göra det.
Jag våldtar ingen.
Gör inte det.
Men
ni kan ju göra det väldigt klart för dem att ni gör det. Att det inte har något med makt att göra eller något sånt där, utan det är bara för att de är så fruktansvärt vackra.
Men ifall det är någon våldtäktsman som våldtar någon ful. Ska han då vara ärlig och säga att jag gör det här inte för att du är snygg? Alltså men, för att ändå hålla någon slags trovärdighet
eller om
i allmänhet.
Han kanske kan ha en sån här, den här Håkan Hellström jag är kär i den fulaste flickan i världen låten som går i bakgrunden. Att han bara spelar den. Går och visslar på den som är så hoppsar steg på vägen därifrån och visslar.
Eller han kan ju säga så här: jag gör det här bara för att du har en sån fantastisk personlighet.
Vad är motsvarigheten till det? Alltså man, om man skulle våldta någons personlighet, vad hade man gjort då? Vart elak, bara sagt taskig? Nej, jag vet inte.
Nej, alltså det, man tar ju ändå någonting, man utnyttjar någons personlighet. Det kanske att stjäla någons identitet.
Och vad... Jag vet inte. Man bara, fast utnyttja bara kanske. Alltså att de får köpa mat och sånt hela tiden. Att de alltid får betala maten.
Ja, det, jag vet inte riktigt hur man kopplar ihop det.
Jag tänker att om någon skulle bli trött på det vanliga sättet att våldta någon så kan de försöka hitta på nya sätt som räknas som någon slags... Nej, men jag vet inte. Identitetsstöld är ju någon slags kränkning ändå. Det kanske är bra.
Ja, kränkning. För mig, Anton snackade om att det betyder våldtäkt. Eller att, att bli kränkt. Att det betyder våldtagen från början. Och sen har det ändrat betydelse. Nu har vi hittat ännu ett hörn av känsliga ämnen som vi inte har petat så mycket i specialisterna. Vi har kanske vridit ut disktrasan vad det gäller hets mot homosexuella. Och mycket rasism har det blivit.
Pedofili
också.
Har vi väl
pedofili. Fått med. Nu är det våldtäkt.
Alltså vad har vi haft? Rasistspecial, bögspecial.
Alltså jag tror nästan det här, alltså om man dör på det här avsnittet till våldtäktsspecial så är nog det som kommer haja till, folk kommer haja till mest av. Bara namnet liksom. Jag pratade ju
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Arkivsamtal om en tidning som heter Answer Me, ett nihilistiskt fanzin.
Just det.
De hade en våldtäktsspecial som då inte gick att återtrycka för att det blev för mycket rabalder kring det. Och då var det också så här ganska nyanserad. Inte för att jag tycker att vi har varit speciellt nyanserade idag.
Nej.
Men jag tror att det numret var mer nyanserat. Men det blev också mycket rabalder bara för att det var en våldtäktsspecial.
Ja. Men var det de som var någon slags JVVF? Ja, grejerna.
Absolut. Det är ju lite i WWF-bibeln liksom. Det var ju liksom när den trenden kanske var som störst också på 90-talet. Jag har samlingsvolymen med alla andra nummerna står där. Answer Me.
Men det är inte, då är det inte våldtäkt?
Nej, det var inte med. Det var inte inkluderat i den. För de ville väl få den distribuerad.
Vad hade du kunnat tänka att betala för den våldtäkts? Eller har du läst den?
Jag har kompisar som har den.
Okay.
Så jag har, som köpte tidningen när den kom ut. Så jag har haft möjlighet att läsa den. Fast jag har aldrig gjort det faktiskt.
Mm-hmm.
Så jag har inte varit så pass intresserad. Nu, man blir mer sugen när det visar sig att den var svår att få tag på. Men
det samlar genen.
Jag har inte läst alla inslagen i den där samlingsvolymen heller. Liksom. Okay. Det är mycket så här seriemördare och självmord och sånt där som man har specialer om. Jag är inte så jätte-JVVF. Alltså min humor, JVVF står det för jag vill vara farlig som ett begrepp som ni kan googla. Min humor är väldigt JVVF. Men jag är inte så jätteintresserad att sitta och läsa om seriemördare och pedofila övergreppsmän.
Nej.
Bara liksom artiklar. Jag kan tänka mig unna med en schysst artikel om ett sexuellt övergrepp ibland, men det är inget jag gör på daglig basis.
Jag tycker det är lite konstigt. Min morsa läser i stort sett bara sådana hemska böcker, du vet.
Hemska böcker?
Du vet,
pojken som kallades det.
Ett exempel. Den har hon väl säkert läst 10 gånger, gissar. Nu här är en gissning.
Hon frossar i misär.
Ja, men, och det tycker jag är så konstigt då att man... alltså lite, vad fan är... För det är någon slags fetisch ju ändå.
Ja, om det går till överdrift så kan man väl kanske kalla det till fetisch.
Mm.
Men samtidigt så är ju... alltså den vanliga svennekonsumtionen i liksom kvällstidningar och så vidare, det är ju hemska grejer liksom.
Jo,
Lisa Holm var det mest googlade ordet förra året.
Mm.
Och det är ju inte bara för jag vill ha så mycket information om just det här fallet där en människa dog.
Nej.
Utan det är ju för att folk vill frossa i hemskheter.
Jo, men det är det jag tänker då, att det, för det var ju, du sa ju det i New York, att man får prata om det så länge det inte är roligt.
Ja, det är en intressant aspekt på det.
Men för det är ju att det är ju någonting sjukt. Folk tycker att det är sjukt att så fort det är ett skämt som har med pedofili att göra, så tycker ju vi att det är lite roligare än om det inte hade varit det.
Ja.
Alltså i allmänhet i alla fall. Och då, det finns ju väldigt många människor som kommer undan med att bara, om en bok, en hemsk bok, och sen så kommer lite pedofili i slutet som en topper liksom. Då är det att det är inget konstigt med det liksom. De har ju läst på, det finns många sådana böcker.
Ja, när Aftonbladet kan ju skriva sida upp och sida ner. Så länge det inte är roligt så är det okej. Okay. Det är ju jättekonstigt.
Ja.
Men det, jag tror Ghost World, alltså det var ju en serieroman eller en serieföljetong innan det blev en film. Det här är nog inte med i filmen, men i boken i alla fall så är det någon sån här JVVF-are som jag tror han ger ut ett nihilistiskt fanzin. Det är kanske Jim Goder som det är baserat på. Och han liksom publicerar tecknad barnporr och massa sånt där. Och de folk frågasätter så, varför håller du på med det här? Vad är din? Och då säger han så här, det är precis samma fascination som... men som folk som kollar på nyheterna eller kvällstidningarna. Bara att jag... gör lite mer underground liksom. Och så är det nog, och det finns en den vidrigaste författaren som jag har talat om, eller som Peter Sotos, eller Peter Soto heter han kanske bara, men han är liksom han är pedofil på riktigt till att börja med. Jag vet inte om han har begått några sexuella övergrepp, men han tänder på barn.
Okay.
Är rätt öppen med det liksom. Och han skriver, jag har inte läst någonting han skrivit. Det kanske är lite dels att jag inte har kommit över det. Om jag hade fått en bok kanske jag hade börjat läsa i det. Men det är också så att Och folk jag känner, alltså kompisar som är mer cyniska än vad jag är, som verkar ha större liksom, som verkar klara av mer obehagliga, äckliga saker. De säger så här, asch, jag mådde jävligt dåligt när jag läste Peter Sotos texter. Att det är liksom, asch, jag kunde knappt ha sex med min flickvän efter jag läste liksom, för att det var så äckligt. Men han i alla fall, han snackade också om det, om att så att nämen, att folk som var emot honom och hans, alltså folk som engagerade sig, han tänkte att folk hade en pervers dragning till det liksom. Att han tyckte att de som kämpade mot pedofili och barnsexbrott och sånt, att det var egentligen bara för att de ville frossa i de här misären så mycket som möjligt, och kanske liksom hade en dragning till det. Det var ju hans teori. Det finns säkert de som, jag gissar på att det inte är hela sanningen, Peter Soto.
Det var ingen doktorsavhandling.
Nej, det var bara en gissning han kom med. Men det var något så här, han skrev ju jävligt mycket om så här, våldspornografiskt med mycket barninslag och sådär. Som jag uppfattat det. Och jag tror det var något mord där polisen då började misstänka honom.
Aha.
För de gjorde en husrannsakan hos honom. Alltså det var väl något barn som hade blivit styckat eller bortrövat. Och så tänkte de, där påminner om hans bok liksom. Och så,
och
så
han tänkte bara, oh fans.
De har läst, ja, det knackar på dörren. Och de hittar inga likdelar eller någonting. Men de hittar barn på, så han åkte fast för någonting. I alla fall.
Ja, oh, för fan. Nej, jag... Så vi är ett gott sällskap i alla fall.
Ja, men det har väl blivit lite en nisch med specialisterna podcast också. Att vi ska gå lite till de mer mörka vråarna än andra poddar gör. Det har ju blivit så lite att så här, när du är med i andra poddar eller när jag är med, när jag kör med arkivsamtal, så har man hittat sin nisch. Men här har vi också så har blivit så här, men vi kör lite mer sketcher. Vi går till lite grövre ställen än vad vi brukar göra.
Ja. Det är lite befriande också.
Ja, men det är det ju. Lite också se hur långt innan folk börjar tajla upp.
Liksom. Innan vi blir Peter Soto. Och folk tycker så.
Innan polisen kommer. Och...
Ja. Ja, det är ju lite då att jag är uttalad rasist. Folk sitter och drar rasistskämt och pratar om sånt.
Fast det enda som jag känner har liksom, där folk har reagerat negativt, är på det här homosex-specialen. Det var bögspecialen.
Bögspecialen.
Men det blev aldrig någon riktigt stor grej heller.
Nej, det var väl inget.
Nej, alltså. Nej, det blev väl inte så jättefarligt.
Nej.
Men det är ju också när med far och son och sådär, har vi också så här balanserat lite på gränserna. Och det som jag kände, det var det här när vi sa att vi dödat ett barn i Kambodja. Det var nog enda gången när folk har så här blivit sura på riktigt. Kanske också när vi rappade om knark i Musikhjälpen.
Just det.
Då var det också, då blev man också lite så här, lite utfryst från vissa delar av etablissemanget ett tag.
Men det är ju på något sätt lite lättare att förstå, tycker jag.
Var det lättare att förstå?
Knarkgrejen i P3. Att där har de ju liksom, de har ju sina regler med så här, men vi har liksom inte folk som romantiserar över droger i Musikhjälpen helst då.
Det är ju ingen regel. Det är alltså, man förstår ju att de inte vill ha det.
Ja, men jag menar, den här döda barnet-grejen. Det var ju något, det är som att ni har bara gjort en kortfilm. Så har ni släppt den på era egna medier. Det finns liksom ingen anledning att någon ska bli arg på det.
Nej, det tycker jag inte heller. Det är ju det här att folk tycker att det är osmakligt.
Jo, men det var väl lite meningen. Ni försökte inte göra en härlig semestervideo liksom. Nej. Eller, det var ju aldrig intentionen.
Nej, jag har börjat hata argumentet att någonting är osmakligt. För man berättar ju bara vad man har för personlig smak. Och sen så att någonting inte passar in i den smaken. Och då ska man använda det till argument. Till varför.
Men det är lite så då. Men se en sån pojken som kallades Det. Vad är osmakligast? Att boken är sann eller att den är påhittad?
Jag skulle nog tycka det var obehagligt om den är sann.
Ja.
För att då kan man leva sin med, oj, det här har hänt. Mm. Det har varit skönare om det bara var påhittat.
Men om den, för den är ju skriven som att den är sann.
Den är, har han, författaren, intervjuats och sagt att det här har upplevt också?
Det, jag vet inte, men det, alltså, sådana böcker finns det ju liksom. Ja. Det är så här. Mm. Och de är skrivna, man kommer ju undan lite med dåligt författarskap också om det är sant. Alltså ett sämre författarskap.
Jo, jag tänker på J.T. Leroy. Känner du till den? Det var en författare som kom ut med en bok som heter Sarah. Mm-hmm. Som då handlade om, det var författaren J.T. Leroy som berättade om sin barndom, att han åkte runt med sin mamma som var hora. Mm-hmm. Och hon klädde ut honom till flicka och sålde honom som truckerhora också till, och liksom han hade vuxit upp i som trailer trash. Och han åkte till Sverige och hade föreläsningar, J.T. Leroy. Jag köpte boken och tänkte, oj, det här verkar spännande liksom. Sen kom det fram att det bara var ett förläggarpar som hade hittat på J.T. Leroy och låtit någon skådis, någon de kände, spela honom. Och det var påhittat. Och då, när jag fick reda på det, då tänkte jag så här, jag är inte så intresserad av att läsa boken längre.
Alla var överens om att du och Seifert var samma person.
Ja, jo, det
är jävligt likt.
Och det var många recensenter som då skrev också så här, nu när jag fattar att det här inte är sant, då börjar jag se det dåliga språket i boken. Det märkte jag inte innan, för då är man så uppslukad av sanningshalten liksom.
Men då, för att det som de har gjort då, det är ju en Kambodja-film. Och då tycker folk att det är så. Då blir folk arga för att de har blivit lurade med, tror
jag. Det var ju Simon Svensson. Jag hade en diskussion med honom om det i arkivsamtal, och så sa han så här, jag är offret. Jag känner mig lurad.
Ja. Men det är ju, för det är ju det ni har gjort, att man bara hittat på en skönlitterär, alltså de har gjort då.
Ja.
Men om det är sant, så är det liksom, då finns det något slags, kanske något extra intresse i det då liksom, att det är så, oj, så här hemskt kan det vara ibland på i verkligheten.
Ja. Men jag tror inte så många tyckte att J.T. Leroy var osmakligt, att de tyckte nog bara så att, oj, det var synd. Vi har bjudit in, vi har gått på det och känner sig dumma liksom.
Men ja. Det var kanske lite sent att säga att det var osmakligt om när de först har sagt att det var sant.
Alltså att det var fantastiskt.
Att man hade liksom inte...
Fan, blev hyllad. Alltså hela litteraturvärlden gick upp i brygga för J.T. Leroy. Hon var liksom älskling.
Men då den här, vad hette hon, porrskådisen som skrev om sin, att hon blev våldtagen och sånt. Så det kom ut någon bok för 10 år sedan eller sånt där.
Det var inte How to Make Love Like a Porn Star med Jenna Jameson eller vad det?
Ja, det kan det vara.
Tracy Lords kanske.
Ja, men jag tror det kan ha varit Jenna Jameson. Okay. Ja. Och då var det liksom, fan, skulle jag komma med det.
Ja, för du hade någonting om flickan som kallades, pojken som kallades Dan, att folk nu är det ett internskämt som nystas upp här. Min flickvän som heter Angelina Dan och Albin hittar på skämtet flickan som kallades Dan. Pojken som kallades Det. Du skulle säga någonting om...
Jo, för att om det är sant,
ja,
då är det ju liksom, vad fan ska man säga? De har ju bara skrivit sin story då. Liksom. Men det är ju lika osmakligt som om det är hittepå. Alltså det är ju lika äckliga ord man läser.
Jo, det är det ju. Men man blir mer äcklad om man tänker att så här, det här har hänt i verkligheten.
Jo, fast det är ju också någon jävel som har suttit och diktat ihop skiten om, alltså några riktigt, alltså,
ja,
alltså
men det,
nu
det,
ska
det
bli så hemskt jag kan komma på detta.
Nu resonerar du ju lite som Paul Ronge. Alltså,
nej, men det är bara,
alltså, att det är lika illa att eller Paul Ronge skrev att det är lika illa att ljuga om att man dödat ett barn som att ha gjort det på riktigt.
Va?
Han kallar sig PR-expert.
Ah, okay.
Och han uttalar sig i resumé om det. Så det spelar ingen roll om det är sant. Det är lika illa att skämta om det. Och han är ju fortfarande en respekterad PR-expert. Det är så jävla dum.
Men hur kan... För den videon fattar jag inte varför han väljer att se det som ett skämt då. Det kan ju bara vara... Alltså varför väljer han inte att se det som en mörk mockumentärfilm?
Jag tror att han känner sig lurad och blir arg.
Mm.
Och sen så slutar tänka liksom.
Men
du menar att det är lika äckligt med att hitta på någonting
Alltså om någon för som... mig... Nej,
det har du några exempel? På... Jag har inte läst Pojken som kallades det.
Men Lolita då? Har du läst den?
Nej.
Nej, för den tror jag inte är sann liksom.
Nej, men det är väl ingen... Det är på... det är väl någon som har en romans med en 13-årig tjej eller vad?
Ja. Men den är liksom obehaglig ju. Fast man vet att den är påhittad. Om den hade varit sann så hade den varit så, också obehaglig. Om den hade varit rolig, också obehaglig. Om den hade varit hemsk, också obehaglig. Alltså den är ju, de orden som står där är ju obehagliga liksom.
Jo, jag tycker orden är obehagliga.
Men sen empatin man känner då för den riktiga personen är ju en annan sak. Men jag tycker liksom boken, och utan att veta någonting om den. Du bara tar upp en bok, vet inte om den är sann eller inte. Om den ska menas som ett skämt eller inte. Läser boken liksom med dina egna ögon. Då är det ju exakt så obehaglig som den är. Sen kommer jag säga till dig, du vet att den är sann va? Att den här personen har blivit utsatt för det här på riktigt. Det har ju inte förändrat något av orden i boken liksom.
Nej, det förändrar inte ordet i boken, men förändrar ju mina känslor kring den.
Mm.
Och ifall man, det är ofta så att man vet på förhand innan man läser ifall, man har, ifall det finns någon trovärdighet till att det är sant eller inte. Men, jag gjorde rätt mycket så innan jag läste, innan här J.T. Leroy-skandalen så gjorde jag en del lite fejkade självbiografiska berättelser. Och hävdade då att det spelar väl ingen roll ifall det är sant eller inte. Upplevelsen för läsaren är detsamma. Men sen efter det, efter J.T. Leroy, så tänkte jag fan, det, för mig spelade det ju jättestor roll. Jag orkar inte ens läsa boken sen när jag fick höra att det inte var sant. Så tänkte jag om lite.
Men om man hade kommit alltså tänkte om en riktigt hacky komediregissör hade kommit och tagit så J.T. Leroy-boken och skulle göra liksom en humor av det. Alltså, men det här är ju bara, det här är inte på riktigt, det här är ju en humor. Alltså det här är mörk humor liksom. Att då helt plötsligt blir det ju en annan också. Då får man ju liksom läsa den med de ögonen.
Jo.
Men det, och då, det är det jag menar, att det är konstigt att han valde då den här puckot på PR.
Paul Rången.
Att han väljer så, det här skämtet de gör här nu. Alltså det är väl bara en provokation. Alltså, ni gjorde väl bara någonting som folk skulle bli upprörda eller så du skulle få
lite... alltså det, jag tänkte att man kan tolka det på lite olika sätt. Jag själv tyckte att det var roligt.
Men du tyckte också att det var roligt för att folk kanske skulle reagera som på Ronge. Alltså det är roligt att luras också, det är liksom. Det är också ett skämt. Men alltså i själva filmen då, om man ser det som ett stycke konst, så är det ju, jag ser inte vad det finns att bli upprörd över.
Nej, egentligen inte. Men det är ju, jag gillar ju den typen av humor också. Alltså om man säger happiness.
Jag har inte sett den.
Men det är nästan som, det är nästan som att man skulle kunna ta alltså det är inte exakt samma handling, men det är ungefär som man skulle ta en J.T. Leroy-roman eller nu bara spekulera, för jag har inte läst varken Sarah eller Pojken som kallades det. Men om man tar någon av dem och bara reproducerar den med en lite subtil underton av humor. Så blir, och det, jag tror det är många som ser happiness som inte ser humorn överhuvudtaget.
Ja, men för det är en av dina favoritfilmer.
Ja, det är det.
Ja. Nej, men det är det jag menar. Om man hade gjort det, hade det varit kul att spela in den J.T. Leroy-boken som en komedi.
Ja.
Alltså det hade ju blivit svinkul. Alltså vilken jävla nerv det hade varit då i den filmen. Liksom.
Alltså det är det som är då i filmen Happiness, den nerven. Att det är bara mörkt. Liksom. Det är en pappa som förgriper sig sexuellt på sin sons kompis alltså, som är i 11-årsåldern. Och våldtar någon annan pojk också i samma ålder. Mm. Och det är en massa andra liksom, hemskheter. Eller det är inte bara det, men då är det så här. Och det blir så här, det är inga uppenbara skämt i filmen heller, utan det är bara så här, något, det blir nog konstigt, det prickar precis rätt där mellan
man önskar att någon, att Happiness bara hade varit en remake på en sån riktigt gammal film, som där det enda humor de kunde göra på film var slapstick, så att det bara var att de ramlade och sånt. Men när de höll en sån 11-årig pojke som bara snubbla till och smällde någon med en planka i huvudet och sånt.
Det blev jättekul så. Alltså det var, jag kommer ihåg, jag och Kalle Törn, när vi var ganska små, så hade han en synt med lite ljudeffekter på. Det var så här liksom frigidum dysch.
Ja, just det.
Och då och så satt vi på en nyhetssändning och liksom, och det var ganska mycket så tragiska nyheter som var så här, 12 barn dödade i Afghanistan. Frigidum dysch. Och så här, kvinna hittad styckad i vik i Norge. Det blev jättekul de här.
Nej, skoj.
Men också det är ju... kanske en terapigrej att man får sitta med roliga ljudeffekter när man, hos psykologen när man, han sitter med en sån där ljudeffektsmaskin när man berättar om sitt övergrepp eller vad det nu är.
Men det är ju,
skrattmaskin till.
För jag tyckte ju mycket om eran Kambodja-film för att jag blev berörd liksom. Mm. Att den var obehaglig. Det är väl lika, det är väl värt något.
Jo, jo. Det är ju ofta ett gott tecken. Mm. Jag håller inte riktigt med om den här sägningen som vissa kör med. Du reagerade. Det betyder att det är bra konst.
Aha, nej.
Den har man ju hört några...
Nej, men alltså,
vi sitter ju och pratar om det här idag. Ja, det betyder att det påverkar.
Men det var... Nej, men i och med att jag känner båda er också så visste jag ju att det inte var sant. Ändå tyckte jag att det var obehagligt. Liksom. Så då är det ju rätt välgjort. Liksom.
Jo, nej. Jag,
vilket hantverk.
Jag är nöjd med den. Ja. Även om det verkar som att alltså nu lite svårt att bli bokad till festivaler och sådär. Mm. Det är många som tycker att nej, de...
Nu dödade ju faktiskt ett barn på riktigt. Kambodja.
Nej, men att man får... Alltså det blev ju lite så här att allmänheten bestämmer sig för en sak.
Mm.
Och nu har lite allmänheten bestämt sig för att farsån är osmakliga.
Ah, okay.
Och då så får man väl leva med det ett tag.
Mm.
Men man kan ju inte gå runt och anpassa sig för vad allmänheten tycker.
Nej, helst inte.
De kanske kommer att tycka att specialisterna är osmakliga någon gång.
Ja, kanske. Historiskt kanske visar sig sen att de, får rätt till slut. Specialisterna. Hey! Specialisterna. Hey! Du har ingen mer grej du vill prata om?
Nej, har du det?
Nej.
Vill du ha några avslutande ord? Har du några sista ord? Jag tänkte på det. Var det vi som snackade om en sist? Nej, det var inte vi. Det var någon annan jag snackade med. Att man, alltså, vi snackade om att man hade några sista ord innan man dör.
Mm.
Att jag har inte tänkt ut vad jag ska, om jag vet nu kommer jag dö om fem minuter. Då kanske det hade varit bra att ha några förberedda sista ord.
Ja, just det.
Jag tänkte att man bara vill vara större idag om ens familj har samlats kring en. Och så säger man så här, ni ska veta allihopa att jag egentligen hela livet har varit rasist. Och sen dör.
Ja, Anton skrev lite sådana sketcher en gång i Malmö om vad man skulle säga. Alltså man kan ju ha den här... att man hela tiden drar ut på en historia med något. Så här, att man säger, du ska ni veta att när jag träffar er... Du skulle inte kunna hämta lite vatten till mig bara innan jag blir så torr i halsen här nu innan jag kan berätta detta. Så att man, den grejen då. Men sen så hörde jag också den här om att Alexander den store, när han låg på sin dödsbädd, så sa han då sina sista ord. Men sen tog det liksom så 16 timmar innan han dog. Så han var tvungen att bara ligga där. Kunde inte säga någonting mer liksom. För att han...
Det påminner om, det var några kompisar som jobbade på ett förlag.
Mm.
Och så var det någon layoutare som sa upp sig liksom. Och man märkte att han hade verkligen, nej, men han hade så här, tänkt ut vad han skulle säga och typ var jävligt otrevlig och kallade de andra layoutarna för jävla horor. Och så gick han ut och sen så hade han glömt sin väska så han var tvungen att komma tillbaka. Så att,
tjena. Det är fortfarande horor förresten, så att, jag glömde väskan här, så jag ska... Mina hemnycklar, jag hade lämnat den va? Om det bara var väskan, men jag har hemnycklarna i ytterfacket här, så att... Hejdå, horor! Ja, det är jävligt roligt. Men det är väldigt kul att bli min kompis, Patrik har du träffat.
Mm.
Hans före detta tjej, alltså han, en före detta tjej, han hade typ använt CP om henne. Alltså att han hade sagt, för var inte så jävla CP.
Mm.
Och då hade hon tagit så illa upp att hon hade börjat skrika och råkat dregla.
Självuppfyllande.
Att det är så jävla jobbigt att, alltså att göra bort sig när man är arg. Alltså, du vet så här, att man måste liksom, det går liksom inte att bara fortsätta dregla. Utan man måste liksom torka sig munnen. Så,
för fan.
Så då, alltså, det försvinner så mycket skäll ur kroppen på en då. Liksom, fan också. Ja, fick jag inte riktigt chansen att skälla klart här för att jag Att du verkar ha haft lite.
Det är så kallad CP. Men man kan också ska riktigt större cliffhanger som innan man dör, som är sista ord. Så. Och då insåg jag vad nyckeln till rikedom var. Det var någonting som var så enkelt som damer. Eller bara har begravt och skatt eller någonting som man berättar. Jag har lagt undan pengar hela livet. Jag grävde ner, tog ut alla pengar i guld och begravde guldet. Så jag vill göra ens barn frustrerade för resten av livet.
Ja, det hade varit skoj.
Ja, det var de sista orden vi hade.
Mm. Famous last words.
Mm. I told you I was sick. Som det står på Spike Milligans gravsten.
Mm.
Och på Mel Blancs gravsten, han som gjorde rösterna till många Looney Tunes, stod på hans gravsten: That's all, folks.
Mm. What's up, doc? Kunde det vara?
vad heter han nu igen? David Hughes. Som du rekommenderade. Kan jag rekommendera andra att följa på Twitter också. En rolig kille på Twitter. Han hade ett tweet som var en doktor som säger så här: I'm sorry, your son has a serious case of updoc. Oh my god, is he dead? Oh, I'm just fine. A kid just died.
Ja, roligt.
Mm.
Ja,
hej då.
Hej då.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.